Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Lär mig se på dig, o Jesus, hur det skiftar än hos mig. Säg mig du att fridsförbundet, det står evigt fast hos dig. Lär mig se på dig, o Jesus, än en tid i tron nu här. Tills jag i din faders rike ska få se dig som du är. Amen. Predikotexten är episteltexten som vi redan hörde. Kommer att läsa vissa delar av den eller egentligen hela texten i bitar lite längre fram. Idag har vi en söndag som har ett gammalt latinskt namn, cantate. Det betyder sjung. Det kommer från den psalm som var också inledningsord, psalm 98, som börjar sjung till Herren en ny sång. Den nya sången, det är också ett tema som finns i Uppenbarelseboken. Där står det att bara de som hade lammets tecken inseglet på sina pannor kunde sjunga den nya sången. Den nya sången, så den är en kontrast till den gamla. Den nya hör till himmelrikets medborgare och den gamla sången till världens medborgare. Den nya sången ser bort från allt jordiskt. Den har bara Gud och lammet för ögon. Orden i världen men inte av världen kommer från Jesu avskedstal i Johannes 17. Där han säger så här: jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Temat återspeglar den dubbla verklighet som Jesu lärjungar befinner sig i efter att ha fötts till nytt liv genom sanningens ord, så som Jakob skriver. Och medan vi ännu väntar på den saliga dag då vi ska få vara med Herren för evigt. Nu lever vi i den här världen som är den ondes våld. Johannes säger så i sitt första brev. Hela världen är den ondes våld. Men samtidigt är vi inte en del av världens väsen. Den här dubbelheten återfinns ofta väldigt mycket i Bibeln. Den återfinns i motpolerna lag och evangelium. Det är ju så kännetecknande för Bibelns ord. Det har lyfts upp som en princip för att förstå Guds ord av den lutherska kyrkan. Och vi har i episteltexten från Jakobs brevs första kapitel också den här dubbelheten. Det första stycket där representerar evangelium. Allt det goda vi får kommer från Gud. Och Gud handlar i kraft av sin vilja. Det står helt utanför vår kontroll. Det är Guds verk. Det andra stycket är lag. Det handlar om oss och Guds befallningar om vad vi ska göra. Det bestraffar oss för vår syndiga vrede. Det kräver att vi ska lägga bort all orenhet. Lagen behövs för att vi lever i en ond värld. För att vi har ett ont kött som dras till onda hjärnor. Lagen visar oss Guds vilja med våra liv. Vad vi ska göra. Evangeliet behövs för att vår frälsning inte vilar på att vi lyckas förverkliga Guds vilja. Fast vi strävar efter det. Evangeliet visar bort från oss, visar Guds verk, det fullkomliga, färdiga. De här orden i dagens tema, inte av världen, de ruskar om oss. Åtminstone behöver vi ruska om oss. Är det verkligen så att vi inte är av världen? Syns det att vi är kristna? Det finns ett vittnesbörd om de första kristnas liv i ett gammalt brev som brukar räknas till de apostoliska fäderna. Ett brev till en okänd person, Diognetus. Och det är från andra århundradet. Jag ska läsa ett avsnitt ur det här brevet. Det kan vara en tankeställare för oss. i vår tid. För de kristna är varken till land, språk eller seder skilda från andra människor. De bor varken i egna städer eller använder någon underlig dialekt eller övar något egendomligt liv. Deras sätt att bete sig har inte uppfunnits genom lärda människors tanke och uträkning, inte heller företräder de någon tro av mänskligt ursprung, som några gör. De bor såväl i grekernas städer som i barbarernas, allt eftersom var och en har fått på sin lott. Och medan de följer landets seder i dräkt, föda och övrigt levnadssätt, visar de sin vandels förunderliga och erkänt ovanliga hållning. De bor i sina egna länder, men som besökare. Som medborgare delar de allt med andra, men ändå uthärdar de allt som främlingar. Varje främmande land är för dem som deras fädernes land, och varje fädernes land är som ett främlingsland. De gifter sig som alla andra och föder barn, men de sätter inte ut sin avkomma att dö. Deras bord är öppet för alla, men inte deras säng. De är till i köttet, men lever inte efter köttet. De vistas på jorden, men är medborgare i himlen. De lyder de stiftade lagarna, men överträffar dem genom sitt eget liv. De älskar alla, men förföljs av alla. De är okända, men blir fördömda. De dödas, men görs levande. De är fattiga, men gör många rika. De saknar allt, men äger ändå allt i överflöd. De vanäras, men i sin vanära förhärligas de. De förtalas, men ändå får de rätt. De smedas, men välsignar. De skymfas, men återgäldar med ära. De gör gott, men straffas som missdådare. När de straffas gläds de som om de väcktes till liv. Av judarna attackeras de som främlingar, och av grekerna förföljs de. Ändå kan de som hatar dem inte ange orsaken till fiendskapen. Så här långt ett kapitel ur Diognetusbrevet. Vi känner igen hänvisningar till Paulus brev, till exempel till andra Korintierbrevet 6 kapitel, där det heter så här: vi kallas villolärare, men är sanningssägare. Vi är okända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte dödade. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi har inget, men äger allt. Vi kan också tänka på Jesu undervisning i Bergspredikan, Matteus 5. Han säger så här: ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under käppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Och ännu ett ställe kan vi ta det härliga löftet som Jesus ger i Matteus 6. Bekymra er därför inte och fråga inte: vad ska vi äta, eller vad ska vi dricka, eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det är inte underligt om världens människor lägger märke till en sådan livsstil och förnöjsamhet. Men om ingen ser någon skillnad på vårt liv och världsmänniskornas liv, så har något gått galet. Vad är då drivkraften till det? Hur ska vi få en sådan livsstil? Och varför skulle en sådan livsstil vara något att sträva efter? Vi låter Paulus svara i 2 Korintierbrevet 5. Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Det avgörande är vad vi fäster vår blick på. Är det fäst vid världens goda, denna tidsålders fröjder? I så fall är vi inte annorlunda än världen och har inga andra förhoppningar än den. Vi har bara oro och ångest, så som det kännetecknar världen idag. Men har vi blicken fäst vid Jesus och det som han har gjort för oss, då ser vi längre fram, längre bort. Vi kan tänka på Hebreerbrevet 12. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitta nu på högra sidan om Guds tro. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Här vill jag anknyta till inledningen av predikan och uppmaningen. Sjung till Herren en ny sång. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Det är det som skiljer kristna från världens väsen. Och den egenskapen börjar inte med något som människor har tänkt ut, som det också hette i Diognetus brevet. Det stod så här: deras sätt att bete sig har inte uppfunnits genom lärda människors tanke och uträkning. Inte heller företräder det någon tro av mänskligt ursprung, som några gör. Jakob uttrycker det så här i vår text. Och nu läser jag början av den här texten. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord. Till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Ingen av oss gjorde början. Början gjordes av Gud själv då han ville frälsa oss. Det gick så långt tillbaka som före världens grundläggning då han beslöt om vår frälsning. Sen har han också gjort början på ett helt konkret sätt i våra liv. Då han födde oss på nytt genom sanningens ord. För de allra flesta av oss, kanske alla, skedde det genom det ord som kom till oss när vi döptes. Då födde han oss på nytt till att vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Han tog oss ur världen i andligt avseende för att vi skulle leva i en annan verklighet än de som inte har blicken fäst vid Jesus. Därför ska vår fokusering inte vara på oss själva. Visserligen är det ju populärt i vår tid att se till att man ska förverkliga sig själv. Man ska ha egen tid. Och så vidare. Och visst är det också bra tankar. Låt oss ändå tänka på hur Jesus förverkligade sig själv. Det heter i Markus till exempel att han, det kom så många till honom och han botade alla. Han tog sig an alla och det kom så många att han inte ens hade tid att äta. Knappast ens heller tid att sova. För när han behövde hämta kraft, då gick han på natten undan på ett berg oftast och tala med sin far. För att hämta styrka för den uppgift som han hade bland medmänniskor. Också när han kopplade av så hade han ett riktmärke. Han hade sin uppgift som han hade fått av sin far. Och han behövde gå till honom för att få kraft. När vi ska förverkliga oss själva är det bästa sättet att vara tillsammans med Jesus. Det är genom att se på honom och hur han levde för oss, hur han led och dog och uppstod för oss, som vi förses med kraft och visioner. Hur vi ska leva ett liv som får människor att ge Gud ära. Då vi nu ser på Jesus, ser vi hans kärleksfulla förmaningar hur vi ska leva vårt liv. Den andra delen av vår text innehåller sådana förmaningar. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. För en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar. Här här får vi god vägledning. Var snar till att höra. Det är en allmänt god regel att lyssna mer än man talar. Men särskilt när det gäller Guds ord behöver vi lyssna så snart vi har en möjlighet. För tro kommer av hörandet, av det rätta budskapet, förman frälsningens ord. Att vara sen att tala borde vi också tänka på, som vet med oss att vi har en tunga som lätt slinter. Jakob betonar tungans missbruk senare i sitt brev. Han skriver att tungan är som en värld av ondska bland våra lemmar. Det får inte vara så att vår tunga orsakar både välsignelse och förbannelse. Vi måste lägga band på vår tunga på samma sätt som då man styr en häst genom att lägga betsel i munnen på den. Det är därför vi också behöver påminna oss själva om det åttonde budet. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Förmaningen att vara sent i vrede kan vara nog så svår att efterleva när man har ett ampert humör. Det finns också här goda allmänna råd. Räkna till 10 innan du ger svar på en oförskämdhet eller blir förargad. Besinna dig, för ett obetänksamt ord kan förstöra en god relation. Uppmaningen att lägga bort all orenhet och ondska är kanske det svåraste av allt. Hur ska vi klara det när vi bär på den gamle Adams onda natur? Också där har vi en vägledning. Det rätta sättet att behärska det onda som vi väller fram i oss är att ödmjukt ta emot ordet. När du ser den orena begärelsen i ditt kött, ska du gå till ordet om frälsarens kärlek in till döden på korset. Det ger dig den styrka du behöver för att stå emot de onda begären och kunna lägga bort ondskan som vill ta kommandot. I Romarbrevet 6 kapitel skriver Paulus: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. I dopet har vi blivit döpta till Jesu död och också blivit begravda med honom. Ordet har implanterats i oss genom dopet och det har makt att frälsa våra själar. Därför kan vi inte längre vara dödens hantlangare och leva ut de onda begären som för krig inom oss. Vi får alltså påminna oss att allt det goda vi får och allt det goda som Gud vill förverkliga genom oss, det kommer från honom, som vår text började. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder. Det här är inget osäkert. Detta vet ni, för det har vi Guds ord på. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.